Varmt välkommen till det 11:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och idag ska vi prata om hur skönhetens väg är kärlekens väg. Det är ett avsnitt där vi pratar om vikten av förlåtelse. Om att förlåtelseprocessen sker i 4 steg. Du kommer att få höra vad som händer när vi gör det otroligt obekväma arbetet att titta på våra egna dömande tankar och hur vi projicerar och dömer andra. Du kommer att få lära dig att projektion faktiskt kan bli skönhetens medicin, en väg till helande och förlåtelse. För om vi genom att ta ansvar för våra egna tankar och egna känslor så kan vi skapa en mycket mer kärleksfull värld. Och det här är så otroligt hoppfullt att veta att det största arbete vi kan göra för världen, det gör vi inom oss själva. Så skönhetens väg är kärlekens väg. Här finns hoppet för en ny tid. Som vanligt så bygger allt jag delar på egen kunskap och egna erfarenheter, och det här är ingenting på något sätt som ersätter professionell eller medicinsk hjälp. Ja, vi lever i en värld där vi inte tar kärleken för självklar. Tvärtom så har vi lärt oss att leva utan kärlek. Vi rationaliserar, vi intellektualiserar. Oftast kör vi bara på utan att tänka efter eller känna efter, och vi tror att det är så det ska vara. Vi ser omkring oss så mycket smärta och lidande och brist och död. Och tror att det här är den enda sanna verkligheten. Vad vi ofta glömmer är hur kraftfullt vårt sinne, the mind, hur kraftfulla våra tankar och känslor är. Och vad vi ofta glömmer är att vi i varje situation har en fri vilja. Vi kan inte välja vad som händer omkring oss. Vi kan inte välja vad som händer oss. Men vi kan alltid välja hur vi ser och hur vi uppfattar saker. Hur vi agerar och reagerar på det som händer. Och här är kärlek ett val vi ständigt behöver göra. Precis som hopp inte är en passiv känsla utan en aktiv handling, så är det samma sak med kärlek. Kärlek är inte heller en passiv känsla utan ett val vi ständigt och aktivt behöver göra och välja att se och agera utifrån. Du har säkert fått höra det här att vi antingen ser vi och agerar från rädsla eller så ser vi och agerar från kärlek. Och det här låter lite klyschigt, men det är faktiskt så att vi kan inte vara på båda platser samtidigt. Alltså, vi kan inte vara i rädsla, frustration, missnöje. Vi kan inte samtidigt se skuld och söka bevis för hur orättfärdigt andra behandlar oss. Samtidigt som vi ser andra med villkorslös kärlek. Det är faktiskt, om du funderar på det är helt omöjligt att förena båda perspektiven. För om vi vill verkligen se andra med villkorslös kärlek så omfattar det allt och alla. Sen kan människor naturligtvis agera omedvetet och bete sig illa, naturligtvis. Men vi kan inte se saker från rädslans perspektiv och kärlekens perspektiv samtidigt. Och hela det här avsnittet kommer att handla om hur vi kan se saker ur ett mer kärleksfullt perspektiv, ett högre medvetande och verkligen använda vår fria vilja till att aktivt välja kärlekens väg. För när vi inte aktivt väljer ett kärleksfullt perspektiv, ja, då kommer rädslan som tar sig uttryck genom motstånd, genom misstänksamhet, genom skuld, skam, då kommer rädslan att ta den platsen. Det är så att vara människa och ha ett ego som har till uppdrag att skydda vår fysiska överlevnad. Det här egot ser faror som lurar överallt och vi behöver därför aktivt använda vårt högre medvetande. För att verkligen kunna agera från kärlek. Och för att inte låta rädslan smyga in och ta över hela tiden så är det så viktigt att ha en medveten andlig praktik. Och du som lyssnade på förra avsnittet, där gick jag igenom de tre pelarna för att leva andligt. Så att lyssna gärna igen på det om du vill gå lite mer på djupet med det här, vad det innebär att ha en medveten andlig praktik. För vi har alltid möjlighet, när vi har ett tränat sinne och verkligen gör anspråk på vår fria vilja, så har vi alltid i varje situation möjlighet att välja en gång till. Som jag sa, vi kan inte välja det som sker i det yttre. Det vi, om man så säger, uttrycker det vi utsätts för av livet. Men vi kan alltid välja från vilket perspektiv vi ser och tolkar det som händer. Så att vi behöver ett tankesystem som kan hjälpa oss att ganska snabbt släppa taget om rädsla, släppa taget om begränsande tankemönster, släppa taget om den här frestelsen att automatiskt låta dömande attack, försvar bli vår inställning till livet varenda gång vi stöter på svårigheter. För svårigheter är en del av livet på den här planeten. Den tid vi lever idag är det sannoliken. Det är verkligen en värld av dualitet. För samtidigt som det sker fantastiska saker, alltså goda krafter verkar tillsammans, så skapas hela tiden mellan oss människor separation. Och kanske mer än tydligare än någonsin så lever vi just nu i ett klimat där det plötsligt är okej att attackera människor bara av den enda anledningen att de inte är av samma åsikt som vi. För att de inte säger eller agerar på det sätt som vi förväntar oss. Det är ju så att vi lägger förväntningar på människor och när de inte agerar utifrån våra förväntningar så blir vi besvikna. Och det här är ju ett fenomen att människor går i sin egen bubbla. Att de inte ser att andra människor faktiskt inte har skyldighet att instämma i just vår uppfattning för att vi ska kunna ha en fungerande relation. Alltså det är helt orimligt att vi ska gå runt och begära att andra ska säga eller göra saker på det sätt som just vi hade hoppats bäst skulle behaga oss. Att andra inte agerar som vi förväntar oss, det betyder ju inte att andra gör påhopp på oss personligen. Ofta så kan vi uppleva oss kränkta och skapa draman. Inte för att vi tror att andra är ute efter att medvetet skada oss. Utan just det här att människor inte agerar som vi förväntar oss. Och hela den grejen, dessa kränkningar och draman som utspelar sig, det handlar ju väldigt, väldigt sällan om att någon annan verkligen är ute efter att skada just mig personligen. Utan det här visar ju egentligen hur omedvetna vi är och hur självcentrerade vi är. Att ta det personligt när andra agerar på ett sätt som vi inte hade förväntat oss. Det säger ju ingenting om den andra, men det säger allt om oss, hur självcentrerade vi är. Och det är ju här som vi vill hitta ett sätt att kliva ur det här. Kliva ur dessa draman. Att kunna välja en gång till. Att stanna upp, reflektera. Vad är det som händer? För när det blir draman, då har vi fallit in i omedvetenhet. Där har rädsla smygit sig in. Valet är omedvetet, men vi går i rollen att betrakta oss som offer, att se oss personligt kränkt och glömmer att det är ett val. Det är inte ett medvetet val. Men när vi har den här medvetenheten, alltså som jag kallar för en medveten andlig praktik, att man känner de fyra riktningarna och lever så att man verkligen vill se det högsta perspektivet, då har man en möjlighet att stanna upp och reflektera och välja en gång till. Och det är någonting att påminna sig om när vi upplever starka känslor. Att stanna upp och tänka, välj en gång till. Är det så här jag vill se det? För när vi hamnar i en situation som vi kan uppleva som konflikt, eller att någon har agerat som vi inte förväntar oss, så har vi faktiskt ett val. Jag kan välja att inte bli upprörd för vad den andra gjorde. Jag kan medge att jag överväldigas av en stark känsla. Jag blev sur, jag blev arg. Jag kanske till och med agerade ut och sa dumma saker. Jag var också omedveten. Men jag kan tänka att jag vill nu stanna upp. Jag reflekterar och jag vill välja att se på den här situationen och se på det som hände med kärlek. Den andra personen var också omedveten och agerade utifrån sitt perspektiv. Och det har inget med mig att göra. Men om jag i den här situationen väljer att se mig som offer, se mig som personligt påhoppad, berövad, besviken, attackerad, kränkt, så är det faktiskt mitt val. Och jag vill inte se mig som ett offer. Därför väljer jag igen. Jag väljer att släppa taget om det som hänt och välja att se det bästa hos mig själv och se det bästa hos den andra. Jag är redo att se mig själv i spegeln, ta ansvar för min del i det som hänt och ha tillit till att andra gör detsamma. Det här är vägen till att välja en gång till. Att välja kärlek, att välja medvetna val, välja en gång till hur vi uppfattar situationer. Det här är val vi behöver göra om och om igen. Igen och igen. Varje dag. För resten av våra liv. För om vi inte väljer medvetet så går det omedvetna in med ego, med kritiska tankar, med ilska. Och vi graviterar tillbaka till den här små puttrande frustrationen och skyller på omgivning och omständigheter utanför oss själva. Istället för att ta ansvaret för att det faktiskt är vi som ska tillgodose våra behov. Det är vi som behöver välja in mer av vad vi behöver, vad som ger oss glädje, vad som ger mig hopp. Och inse att kärlek är ett mänskligt behov, lika grundläggande som mat, som vatten, ljus. Och att vi behöver göra ett medvetet val och förstå att ansvaret för att tillgodose mitt behov av kärlek ligger inte hos någon annan än mig själv, om jag är en vuxen person. Jag kommer också prata lite grann om det här fenomenet med projektioner. Som ju är den omedvetnes attack är bästa försvar. Vi får ju ofta höra att just det här psykologiska fenomenet projektion, alltså där man lägger ut egenskaper man inte gillar hos sig själv på andra, att det är någonting negativt. Och när vi pratar om skönhet om projektioner på skönhetens väg, så visst, det är någonting som såklart kan bli negativt till sina konsekvenser när vi agerar omedvetet, när vi tar de här projektionerna på som sanningar och agerar med omedveten attack. Då är det naturligtvis någonting otroligt negativt. Men om projektioner används medvetet, det vill säga att vi gör det obekväma arbetet att titta på dem, att se vår egen tanke och känsla som vi har frestelsen att lägga på den andra. Utan att naturligtvis gå till attack, utan att säga eller göra någonting. Om vi bara ser oss själva i spegeln och ser vad frestelsen är att vi vill projicera, då kan det här vara skönhetens medicin. Det kan vara skönhetens medicin, alltså en väg till förståelse, en väg till förlåtelse, en väg till helande och en mer kärleksfull värld. Hur menar jag egentligen? Jo, om vi välkomnar projektioner, om vi vågar titta på våra mörkaste tankar och våra elakaste tankar som vi ofta vill skicka då på andra människor, och inse att det vi försöker lägga på den andra faktiskt handlar om oss själva. Så blir det någonting vackert. Därför att det här är faktiskt, projektioner kan vara kanske det enda sättet att se hur vi skapar världen genom våra tankar. Vi behöver se och förstå att den värld vi upplever, där den där människan är dum, där den där organisationen gör fel, där den gör det och om det inte vore för dem där, det här, allt det här är en illusion skapad av våra förutfattade meningar om saker. Och våra förutfattade meningar om saker, de reflekterar, det är egentligen inget annat än spegelbilder av oss själva. När vi säger att den är dum och den gör fel, ta tillbaka egenskaperna. Det handlar inte om den andra personen, utan ta tillbaka egenskapen. Och förstå att jag egentligen pratar om mig själv. Så att det här är kanske det obekvämaste vi någonsin kan göra. Men att våga se sina projektioner, det är verkligen skönhetens medicin. Naturligtvis finns det enormt mycket motstånd i det här. Och det behöver ju övervinnas med medvetet jobb. För det hade ju varit så mycket enklare om allting annat verkligen var någon annans fel och den andras problem. Men vi behöver se att allt som triggar oss känslomässigt och får oss att vilja gå igång och döma, det handlar om oss. Allt vi dömer, alla åsikter vi har, alla värderingar vi gör om det vi ser utanför oss själva som är väldigt känslomässigt laddade, de handlar om oss själva. Det vi ser trycker på en knapp och det omedvetna går igång och vi vill projicera och döma. Och det är i den här situationen, den kanske svåraste processen, att där hejda sig och tänka, vems är ansvaret för vad som nu händer inom mig? Jag har gått igång känslomässigt, jag tycker att det är någon annan som sårar mina känslor. Men hur kan någon annan såra mina känslor när mina känslor egentligen kommer från mig? Det är när vi kan se det som händer utan att bli triggade som vi verkligen kan se verkligheten som den egentligen är. Och det är från den platsen vi, om man tar det till action, det är faktiskt när vi verkligen kan se saker som de är utan att triggas, som vi kan vara sant hjälpsamma för andra och för världen. Och därför är det så viktigt att vi ser vad som är vår del i det som vi går igång på. Därför att vi kan spara oss, vi kan bespara oss själva så mycket lidande. Vi kan bespara oss så mycket drama och konflikter och göra andra illa. Istället ta tillbaka, se oss själva i spegeln och sen kunna hjälpa andra att göra detsamma. För det som händer, när vi börjar göra den här processen, alltså se vad som stör oss mest hos andra. För att sen erkänna vad det egentligen handlar om hos oss. Så kommer vi till slut ner till de djupaste, till de mest allmänmänskliga känslorna av att vara sårbar. Vi är så rädda för att bli sedda och bedömda. Vi är så oroliga att vi inte räcker till. Här har vi vår sårbarhet, som är vad vi egentligen inte vill kännas vid. Som vi hellre lägger ansvaret på andra, att det är omgivningens fel. Och tittar vi på en ännu djupare nivå så handlar det om att vi ofta känner hopplöshet. Vi känner maktlöshet. Vi kan känna oss fullständigt värdelösa och helt hjälplösa. Som att livet är för stort och för svårt för oss. Det här är olika former av självförakt. Som är för smärtsamma för att kännas vid. Och därför går vi omkring med den här puttrande frustrationen och projicerar på andra. När det ytterst handlar om att vi har glömt bort vem vi egentligen är. Det är ju att vi känner oss separerade från varandra, att vi känner oss separerade från hela livet, från naturen, från det gudomliga om vi väljer att uttrycka det så. Det är ju den separationen som orsakar känslan av hopplöshet och maktlöshet, och det är därför vi känner oss värdelösa. Så kan vi komma över det här motståndet, välkomna projektionerna, förstå att roten till vår smärta och självförakt handlar om att vi har glömt bort vem vi är och vår plats i livet. När vi kommer till den punkten, då är det som att den här illusionen, för det är ju bara en illusion. Illusionen och smärtan löser upp sig. Och istället så blir det en kraft att använda sig av. Istället för någonting vi försöker parera. Alltså, när vi har den här frustrationen och vill peka på andra utanför oss själva. Om vi snabbt kan vända spegeln och titta på oss själva. Så kan vi igen titta på, vi tittar på vårt självförakt och vår smärta. Och än en gång kan vi se att den löser upp sig. Aha, det här var ännu bara ett uttryck för att jag känner mig otillräcklig. Och när den släpper så får vi tillbaka så mycket livskraft. Om vi medvetet kan lära oss att ta emot vägledning inifrån vår egen själ. För det är ju det vi får när vi gör den här skönhetens medicin och tittar på våra egna projektioner. Det är ju vår egen själ som vägleder oss att våga titta på vår egen sårbarhet och vårt självförakt. Den process som vi gör då, det är ju att vi faktiskt praktiserar den radikalaste formen av att släppa taget om det som inte längre tjänar oss. Den radikalaste formen att släppa taget om det som inte tjänar oss, det är förlåtelse. Skönhetens väg är kärlekens väg. Vägen till kärlek går via förlåtelse. Förlåtelse omfattar ofta andra, därför att det är så vi kan se och spegla oss själva i andra. Men den yttersta formen av förlåtelse handlar alltid om att förlåta oss själva. Så jag brukar säga att välja förlåtelse är vägen till sinnesfrid. Att förlåta är den största befrielsen och den största kärlekshandling vi kan ge till oss själva och andra. Och vid det här laget så vet ju du att förlåtelse handlar inte om att ta ifrån andra ansvaret för sina handlingar. Att förlåta andra, det innebär inte att vi bara säger att det är okej, det gör ingenting och låter oss bli överkörda igen. Att förlåta innebär inte att vi inte ska sätta gränser. Det innebär till exempel inte att vi ska fortsätta leva med en partner som misshandlar oss. Det innebär inte att vi ska fortsätta samarbeta med en affärspartner som har förskingrat våra pengar. Det innebär inte att vi ska tolerera skitsnack. Så förlåtelse handlar inte egentligen om den yttre handlingen. Utan det handlar alltid om det inre medvetna valet. Beslutet att förlåta. För i de här exemplen som jag tog, där är ju den mest kärleksfulla handlingen vid misshandel, bedrägeri, skitsnack, det är ju att avbryta relationerna och ställa parterna till ansvar rättsligt när det gäller misshandel och bedrägeri naturligtvis. För det ger ju den andra en möjlighet att ta ansvar och en möjlighet att ställa till rätta. Så att polisanmäla en partner som har begått brott, det betyder ju inte att jag inte kan förlåta. Utan tvärtom, en tydlig gränssättning kan göra att i slutändan blir lättare att förlåta. Eftersom om jag polisanmäler och sätter gräns, då har ju jag gjort vad jag har kunnat för att förändra situationen för oss båda. Och det är väldigt viktigt att förstå det här, att förlåtelse handlar inte alls om att låtsas som inget har hänt eller stickas huvudet i sanden. Det handlar inte heller om att glömma att det har hänt. Utan det handlar om att se människan bortom handlingarna. Och förlåta på relationsnivå och på så sätt lösa upp verkningarna av det som hänt. För fortsätter vi låtsas som inget har hänt, sticka huvudet i sanden, så kommer ju verkningarna att finnas kvar. Vi kommer att fortsätta liksom, kanske livet ut, att ångra varför satte jag inte en gräns, varför polisanmälde jag inte det där och så vidare. Personen kanske fortsätter att begå brott. Utan förlåtelse handlar om att ta action i det yttre. Lös upp verkningarna när vi kan se människan bortom handlingarna och förlåta på högsta nivå. Så att förlåtelse är egentligen en helt inre process som inte har med de yttre handlingarna att göra, men som kan ha en enorm påverkan på konsekvenserna. Jag ska förklara det här lite närmare nu. När människor beter sig på ett sätt så att de gör andra illa. Det kan vara en kommentar som hoppar ur munnen på en obetänksam kollega. Eller det kan vara en helt medveten iskall förskingring av andras pengar. Oavsett så är personen som begår handlingen inte i sitt rätta sinne. En människa som är i sitt rätta sinne, sitt högsta medvetande, som, agerar utifrån kärlek. Hon kläcker inte ur sig omedvetna elaka kommentarer. Hon förskingrar inte andras pengar. Så att människor är inte i sitt rätta sinne, de är i sina egon. Det här innebär ju att de fortfarande är fullt liksom, vuxna människor med fullt ansvariga för sitt agerande. Men människor som är i sina egon, deras agerande går ju nästan att jämföra med en treåring som lägger sig och skriker vid godishyllan i affären. Alltså, människor agerar från omedvetenhet. De agerar från ego och de är uppenbart inte i stånd att göra på annat sätt. Alltså, kollegan blev så avundsjuk som kunde inte hejda sig utan vräkte ur sig det där. Och partnern som tog pengarna, ja men han eller hon finansierade ett spelmissbruk och trodde liksom på fullaste allvar att kunna betala tillbaka när storvinsten kom. När vi förlåter så ser vi bortom människors omedvetenhet. Det här innebär inte att vi tar ifrån dem ansvaret för handlingarna i det yttre, men vi ser dem som allt de är i det inre istället för att döma dem utifrån enbart deras ageranden. Det här handlar alltså om att se människor som de eviga själar de är, bortom form och ego. Så när vi förlåter så säger vi: jag ser dig. Jag ser dig. Jag ser ditt ljus. Jag ser din själ. Så förlåtelse i den bemärkelsen är att se andra som vad de verkligen är, bortom formen och det yttre. Och när vi kan se andra som de verkligen är, så enligt principen om projektion, så ser vi oss själva. Det är när vi ser det vackra och gudomliga i andra som vi känner igen det vackra och gudomliga inom oss. Så ur det här perspektivet så är förlåtelse ett val från den högsta nivå av medvetenhet som människan är kapabel till. Det finns ingenting som utvecklar vår medvetenhet så mycket som att praktisera förlåtelse. Och jag ska vidareutveckla det här. Varje gång som vi ertappar oss själva med att hysa agg eller känna irritation mot någon, så har vi möjlighet att göra förlåtelseprocessen. Och på så sätt blir helare människor som släpper både oss själva och andra fria från skuld. Du som har lyssnat på tidigare avsnitt när vi pratade om väster, så sa vi att ett medvetet liv, det handlar om att inte längre agera ut i dramatriangeln, alltså att tilldela sig själva andra rollerna som offer och förövare och räddare. Och vi har ju också konstaterat det här, att vara ett offer, det är ju ett val som vi gör. Så att varje gång som vi tycker att någon annan har gjort oss någonting, någon annan har gjort mig illa, så har vi omedvetet ramlat in i offerhörnet. Och förlåtelsen är det främsta verktyget att medvetet och kärleksfullt resa sig, göra sig själv och den andra fri genom förlåtelse och gå vidare. För det är ju verkligen sant att alla kommer till oss som våra lärare. Och några ger oss mycket tuffare lektioner än andra, för de tvingar oss att praktisera förlåtelse. Och förlåtelseprocessen som vi gör i det inre, det är, förlåtelsen är densamma. Oavsett om det handlar om någon som bara omedvetet gör oss förargade. Eller om det är någon som medvetet faktiskt skadar oss och vill oss illa. Även om det senare naturligtvis är en mycket svårare lektion. Men principen när vi förlåter är att vi ser människors ljus, ser deras själ bortom det arga, besvikna, utagerande ego som är så fullt av smärta att det enda sättet som de själva kan se att lindra sin egen smärta är att ge den vidare till andra. Det vill säga medvetet skada med våld eller omedvetet vräka ur sig elaka ord. Det handlar alltid om den andres smärta. Som de inte kan se. Och det här är ju inte alltid lätt. Absolut inte. Det är inte lätt och det är inte roligt att bli måltavlan. För andras smärta som de försöker lindra genom att ge den vidare. Men om vi inte kan se bortom ego och utagerad smärta hos andra, då kan vi ju inte se bortom ego och utagerande smärta hos oss själva heller. Då fortsätter vi att kasta på varandra på samma nivå i sandlådan. Så att konsekvensen av att vi fortsätter på samma nivå, alltså att döma och hata och välja att inte förlåta andra, det innebär ju i slutändan att den vi håller oss själva som gisslan är i oss själva. För vad vi faktiskt gör, det är ju att vi säger att vi också är värda att döma. Vi är värda att hata och vi, kan vi inte förlåta andra så kan ju vi själva heller aldrig bli förlåtna. Och det är ju en fruktansvärd plats att vara på, att tro att det är sant. Att ingen kan få förlåtelse. För rent krasst, det finns ju ingen människa som går genom livet utan att någon gång göra misstag. Och de här misstagen får konsekvenser som gör andra illa. Det har vi ju alla varit med om. Även om det oftast sker från från omedvetenhet. Men just det, hur snabba vi är att döma andras misstag. När vi vet att vi själva också gör misstag. Det visar ju bara på hur snabbt och hårt vi egentligen dömer oss själva. Och det är det här vi behöver se. För är vi omedvetna om förlåtelsens kraft och hur vi faktiskt går tillväga för att förlåta? Omedvetenhet om förlåtelseprocessen, vad den leder till, det är ju att vi skapar en värld som inte är förlåtande. Och det är just det här icke-förlåtande förhållningssättet som verkligen ger näring till hat och hämnd. Så att ha ett icke-förlåtande förhållningssätt, men jag tror att du förstår vad jag menar med det. Det är alltså ett sätt att tänka där man blandar ihop ansvar och konsekvenser med straff och hämnd. Det är en enorm skillnad mellan ansvar och konsekvens och straff och hämnd. Alltså ansvar och konsekvenser, det är ju ofta en form av tuff kärlek. Alltså det ansvar och konsekvenser, det är något, det är att sätta gränser, att sätta stopp för en händelsekedja där människor skadas. Medan tankar om straff och hämnd, det kommer alltid från egot. Det göder ju bara den här smärtan som vi skickar runt på varandra och det leder bara till mer smärta och i värsta fall mer våld. Så att i tankar om straff och hämnd så finns ingen kärlek. Vare sig till oss själva eller andra. För som vi ser andra så ser vi oss själva. Och vi behöver bara titta oss omkring i världen. Titta på våld i vilken form det än förekommer. Och inse att om vi ser andra som att vi tycker att de förtjänar att bli utsatta för våld. Alltså om den som slår förtjänar att bli slagen tillbaka. Då dömer vi oss själva till samma sak. Men om vi inser att människor som slår, det är människor som agerar utom sig av smärta. Vad vet vi om hur vi själva ska agera om vi hade levt deras liv och befunnit oss i samma situation? Det vet vi ju inte hur vi skulle agera. Men vi vet hur vi själva skulle vilja bli behandlade när vi är de som slår och skickar smärta omkring oss. Det sätt som vi vill bli behandlade då, det är ju med kärleksfull gränssättning. Att andra går in och hjälper oss genom att hejda oss, genom att hålla oss ansvariga, genom att ge vårt förnuft en chans att vakna. När vi agerar utifrån smärta så inser vi ju att utsätts vi för straff, hot och våld, så är det ju inte på något vis till hjälp för oss, utan det sprider ju bara ännu mer rädsla. Så att tänka straff och hämnd, det är ett sätt att tänka som håller alla inblandade kvar i egot. Håller alla kvar i smärta. Väldigt, väldigt långt ifrån en kärleksfull förlåtande plats. Så det jag menar här. Jag menar såklart inte att de som begår allvarliga våldsbrott inte ska få fängelse. Det ska de ju såklart. Det är ju en påföljd, alltså det är ju en konsekvens. Man får ta ansvar och man får ta konsekvens. Och även om man kallar fängelse för ett straff, så är det inte straff i den meningen jag menar. Fängelse är en konsekvens, men straff är att slå tillbaka, att orsaka samma smärta tillbaka, alltså att döma straffa utanför rättsprocessen. Så vad är skillnaden på straff och konsekvens? Ja, men det kan ju ibland vara en ganska hårfin bedömning. Jag tänker om man frågar en tonåring som har fått utegångsförbud, tycker den att den har fått ett straff eller en konsekvens? Men skillnaden är ju intentionen. Alltså konsekvenser. Ett fängelsestraff är en relativt neutral påföljd och den är baserad på sunt förnuft. I bästa fall med kärlek för att skydda liv. Medan straff är en dom som är dömd utifrån ett sårat ego som själv rättfärdigt har dömt att slå tillbaka. Och hämnd är samma sak. Det är en utagerad rädsla som fortsätter skada liv, som bara orsakar mer lidande. Det är skillnaden mellan straff och konsekvens. Men den här sammanblandningen sker hela tiden. Man blandar ihop ansvar och konsekvens med straff och hämnd. Och kanske bästa exemplet är ju de delstaterna i USA som har dödsstraff. För dödsstraffet har ju en intention att avskräcka. Men ändå så visar ju statistiken att det begås fler mord sett till antal invånare i de delstater där man har dödsstraff än i de stater som inte har dödsstraff. Och hur är det här möjligt? Det har ju med egots logik att göra. Alltså, egots självrättfärdiga logik. Egot identifieras ju sig själv med staten. Och tänker liksom att om staten har rätt att straffa människor genom att döda de som har gjort fel, då har ju jag, mitt ego, samma rätt att straffa genom att döda de som har gjort mig fel. Så om staten ska vara en förebild för människor, så gör ju människor likadant som staten. Så fungerar ju egot, och det är det som vi ser här. Och vi människor behöver ju förstå att vi inte är våra egon. Det är den del av oss som agerar ut smärta omedvetet. För att, som sagt, egots uppgift är att hålla oss vid liv och se alla faror och skydda oss. Och om vi inte har andra verktyg så blir det här att vi agerar ut vår egen smärta och försöker skicka den på andra. Så att det här egon som agerar ut behöver givetvis stoppas och begränsas för att sluta skada. Medan förlåtelsen behöver komma sen. Och den går alltid djupare än så, för den går bortom egot. Så att den här förlåtelsen blir såklart kortare och fortare om den som har agerat ut kan uppriktigt be om ursäkt. Men det är faktiskt inte nödvändigt med att någon ber mig om ursäkt för att jag ska kunna förlåta. Därför att förlåtelse är vår inre process som handlar om oss själva. även om den inbegriper den andra. Eftersom vi alla är en. Det är ju det här att när vi dömer någon annan så dömer vi egentligen oss själva. Eftersom det vi ser i den andra ser vi för att det finns hos oss själva. Vi skulle aldrig uppfatta de egenskaper vi tycker att den andra har om de inte fanns i oss. Så att när vi uppriktigt och ärligt förlåter, oavsett om vi gör det liksom genom ett samtal med den andra eller gör det som en inre process, men när vi uppriktigt och ärligt förlåter den vi tycker har gjort oss illa, så blir vi själva förlåtna. Det gör att vi tillsammans med den andra blir sedda bortom egot. Och oavsett om det här sker i en medveten process eller inte, så själva förlåtelsen att vi blir sedda utan att bli dömda, det väcker ju medvetenheten om att vi alla är en. Och den väcker medvetenheten och uttrycker mer av den kärleksfulla kraft som förenar oss. Det här är den radikala kraften i att praktisera förlåtelse. Det är därför jag säger att det här är det högsta uttrycket av mänskligt medvetande, är förlåtelse. Så att det som kan se ut som en gåva som vi ger till någon annan, alltså jag förlåter dig fast du var dum, det är egentligen en handling av kärlek till sig själv och en gåva som vi i första hand ger till oss själva. Visst är det fascinerande att det jobb vi till största del gör inom oss själva kan få så fantastiska konsekvenser. Att inse att vi har så många verktyg för att skapa en mer kärleksfull värld. Jag har nämnt det här ordet förlåtelseprocess nu upprepade gånger. Och jag tänkte att jag ska gå lite djupare på den, hur den faktiskt sker. Under många, många år så gav jag healing-sessioner, coaching-sessioner och vägledning på individnivå. Och så många människor jag mötte som var i en förlåtelseprocess. Och jag ska gå igenom det som jag kallar för förlåtelsens fyra steg. För alla som jag har mött går igenom de här fyra stegen för att komma igenom förlåtelse. Och jag kan säga att förlåtelseprocessen går alltid fortare om vi har någon vid vår sida som kan lyssna, som kan hålla oss om ryggen under tiden. Och om det har varit en svår konflikt med någon, så är det bästa om den som lyssnar och håller oss om ryggen inte är inblandad. Alltså att ta hjälp av någon du litar på, en vän du litar på, eller att faktiskt ta professionell hjälp av en coach eller vägledare är någonting jag faktiskt varmt rekommenderar. Men de fyra stegen som jag upptäckte under alla de här åren, det är att det första steget i en förlåtelseprocess, det kallar jag att förlåta karaktärerna i dramat. Alltså, det har hänt någonting på jobbet, kan vi säga. Det kan vara någon som har vräkt ur sig dumma kommentarer, som agerar uppenbart avundsjuk och har gjort det kanske under längre tid. Det första steget är att förlåta den andra för deras omedvetenhet, deras okunskap, och inse att kan jag förlåta den andra så blir det lättare att förlåta mig själv. Alltså kan jag se att den andres avundsjuka var för att hon eller han var rädd eller stressad, gick i försvar. Den här människan var ju inte i sitt rätta sinne när hon attackerade mig. Kan vi bara se det? Då har vi liksom rättat våran varseblivning. Vi ser den andra som de egentligen är. En människa som inte var i sitt rätta sinne. Och det är vad jag menar med att förlåta karaktärerna i dramat. Och det här är den lätta delen av det hela. Det andra steget däremot, det är ju att vi behöver förlåta oss själva för det vi själva sa eller gjorde. Eller kanske det vi efterhand ångrade att vi inte gjorde. För den här avundsjuka personen på jobbet, där det faktiskt har pågått under längre tid, vi kanske också agerar ut. Vi hamnar i försvar. och gjorde exakt samma sak som den andra. Eller det kan också vara situationer där vi har bara suttit och tagit emot eller sett någon annan fara illa och inte sagt ifrån utan satt tysta. Det här är ju också sånt som vi går och grämer oss för och verkligen behöver förlåta oss själva. Så att andra steget här då, det är ju att förlåta oss själva för vår egen omedvetenhet. Att vi kanske agerade ut och gjorde samma sak. Förlåta oss själva för att vi var rädda och inte vågade säga ifrån när vi borde ha gjort det. Eller att vi helt enkelt hade okunskap. Vi förstod inte vad som hände. Så att andra steget är att släppa taget om det förflutna. Och tänka att från idag ska jag göra om och göra rätt. Så andra steget att förlåta sig själv då för det vi gjorde eller inte gjorde eller sa. Det tredje steget, det är att förlåta oss själva för att vi hamnade i situationen. Och det här är min erfarenhet att det är här vi kör fast i förlåtelseprocessen. Det är lätt att förlåta andra för att de har betett sig korkat. Vi kan också kanske förlåta oss själva för att vi inte kunde eller förstod. Men sen fortsätter vi att anklaga oss själva för att vi hamnade i den där situationen. För att vi var på det där jobbet. För att vi inte såg tecknen och så vidare. Det är här vi ältar. Det är här vi liksom lägger förväntningarna på oss själva. Att jag skulle ha förstått att den där kollegan var... liksom, jag skulle ha förstått att det här skulle hända. Och varför tog jag ens det här jobbet om jag inte hade... Ja, vi lägger liksom förväntningar på oss själva att i princip vara synska och kunna förutse det som hände. Så det är en tankevurpa vi hamnar där vi skuldbelägger oss själva för att vi hamnar i situationen ens. Och det är faktiskt i det här steget som vi lär oss allra mest. Vi lär oss allra mest om oss själva därför att här förstår vi fullt ut att det verkligen är oss själva vi behöver förlåta för att komma vidare. Om vi blir misshandlade av en partner så kan vi inte gå och älta att varför tog jag ihop det med den där personen? Varför såg jag inte vad som skulle komma? Vi behöver förlåta det här. Vi var inte synska. Vi gjorde vad vi trodde var rätt just då. Så att det här tredje steget, att förlåta oss själva för att vi hamnar i situationen. Det är ofta där vi kör fast och här, det är här jag tänker att vi behöver professionell hjälp för att verkligen kunna se på det här utifrån. Sen är det fjärde steget. Det här vi lägger fokus på att skörda visdomen. Vad lärde jag mig av det här? Och hur kan det som jag har lärt mig vara till hjälp för mig själv och till hjälp för andra? När vi har kommit så här långt så är det ofta så att det som hände har ingen känslomässig laddning kvar längre. Det betyder inte att vi glömmer, att vi aldrig mer tänker på det. Och absolut inte att vi låter det upprepas. Men det gör inte lika ont längre. Alltså själva förlåtelseprocessen transformerar oss. Till slut så när vi kommer igenom det här och kan se att vi lärde oss massor, så blir det som hände bara en historia. Kanske någonting vi kan berätta för att lära andra. Kanske till slut att vi kan skratta åt det som hände därför att det var så uppenbart att vi var inte i vårt rätta sinne. Det här är de fyra stegen i förlåtelseprocessen. Första steget, förlåt karaktärerna i dramat. Förlåt de andra. Andra steget, förlåt oss själva för det vi sa eller gjorde eller inte gjorde. Och det tredje steget, förlåta oss själva för att vi hamnar i situationen. Och det fjärde steget, att skörda visdomen. Det här har varit otroligt användbart för mig att vara medveten om den här processen. Och jag hoppas att den kan vara till hjälp för dig också. Jag vill avsluta med att koppla det här med att skönheten är kärlek, skönhetens väg är kärlekens väg till de fyra riktningarna. De fyra riktningarna på skönhetens väg, deras uttryck är verkligen kärlek. Till sin yttersta konsekvens. För de fyra riktningarnas krafter lär oss att allting är medvetande. De lär oss att allt levandes innersta väsen är tanke, energi. Vi lär oss att medvetande skapar och faktiskt strukturerar materia. Det som händer oss i världen blir konsekvenser av hur vi tänker. Och faktiskt bokstavligt att nivån av medvetande står över vår kropp. Alltså det är medvetande som skapar och strukturerar nivån av body, vår fysiska kropp och vår upplevelse att vara i världen. Det är ju den första nivån av medvetande. Och på nivån av mind, där vi har tankar och känslor, där får vi uttryck, där får vi språk som strukturerar verkligheten. Och på den här nivån så gör det att vi kan mötas och kommunicera och skapa tillsammans på ett kärleksfullt sätt. Den tredje nivån av medvetande, där har vi pratat om soul, själens nivå. Bortom orden, där vi har ceremonier och ritualer som dels strukturerar våra relationer till varandra i ceremonier och också våra relationer till naturkrafterna. Så det vi känner som konst, musik, skapar mötesplatser där vi kan hedra och tacka och ge våra gåvor och ta emot och möta livets innersta väsen. Nivån av soul, själens nivå, det är här vi möts på djupaste nivå. Det är här förlåtelseprocessen sker. Och den tar hjälp av energi från den högsta nivån, från spirit, anden, naturen själv, den kraft som strukturerar hela livet och dess syfte. Och den här högsta principen är kärlek. Det är kärlek som skapar liv. Så de fyra nivåerna av medvetande, eller de fyra riktningarnas krafter, de är för mig konkreta påminnelser om kärlek. Om livets villkorslösa, obegränsade generositet. De finns där alltid. Jag ser dem i allt levande på jorden. Jag ser dem i vinden som kärleksfullt virvlar omkring mig. Jag ser dem i vattnet som med förtröstan sköljer bort det som inte längre tjänar mig. Jag ser dem i elden som så omedelbart transformerar det tunga till ljus. Och jag lever med vetskapen att de alltid finns där inom mig. Jag behöver bara be om det, så får jag svar. Så vad jag vill att du ska veta idag är att du också har allt du behöver. Du är hel. Du är fri. Önskar dig en fantastisk fin dag och tackar dig för att du har lyssnat.